Då ska vi hjärtligt välkomna tillbaka till specialavsnitt av Talang och ledarskap och Heja framtiden i en härlig symbios. Idag sitter jag här med ett gäng från Digitalenta. Välkommen hit Andreas Rauch.
Tack.
Välkommen hit Simon Milton.
Tack så mycket.
Och ni kallar inte nödvändigtvis för rekryteringsbolag utan kompetenspartner. Framförallt inom digital marknadsföring.
Ja, men det stämmer bra. Vi började ju som nischade rekryterare där alla på Digitalenta har bakgrund ifrån branschen sedan tidigare. Men i takt med behovet hos våra kunder så har vi utvecklats till någonting mer kan man säga. Hjälper ofta till väldigt mycket i planeringen av de digitala marknadsavdelningarna. Just uppbyggnaden och att skapa, hjälpa våra kunder att skapa roller helt enkelt. Och sen även fylla de rollerna med kompetens oavsett anställningsform. Så oavsett om det är fasta tjänster eller om det är konsulter eller om det är frilansare till tillfälliga projekt så kan vi hjälpa våra kunder där.
Vi har ju en lång erfarenhet av det allihopa. Vi är 10 personer idag och vi har väl en 70 års gemensam digital erfarenhet mellan oss. Så att det är ganska naturligt att vi fokuserar på det vi kan. För då kan vi göra ett tydligt bidrag. Vi försöker ju hjälpa både kunder och kandidater att hitta rätt. Ett jobb är ju väldigt mycket mer än bara massa uppgifter som man ska utföra. Utan det är så mycket mer som ska klaffa. Och tanke på att vi har den bakgrund vi har så kan vi bidra på ett sätt som gagnar väldigt många.
En fråga är väl kanske mer om varför det blev rekrytering för oss. För alla oss är snarare digitala marknadsförare än rekryterare. Och där var det att vi såg ett behov hos våra kunder. Jag jobbade tidigare på byråsidan. Där det var en stark inhousing-trend i branschen. Och allt fler inhousebolag började bygga upp digitala avdelningar. Och flytta kompetens och capabilities inhouse. Och i den processen var det väldigt många som famlade lite. Och hade svårt att hitta partner som kunde hjälpa dem på ett bra sätt. Därför Digitalenta. Ja, okay.
Men har man fortfarande digitala avdelningar, alltså marknadsavdelningar, eller blir marknadsavdelningen i sig digital helt och hållet?
Du är helt klart inne på något på det där. Det är distinktionen mellan marknadsavdelning och digital marknadsavdelning är väl nästan utsuddad. Alla marknadsavdelningar är digitala, kan man säga.
Ni har varit länge i branschen, men hur ser ni på liksom, marknadsförarens roll eller marknadschefens roll? Det känns som att det i likhet med liksom hållbarhetschefens roll har blivit oändligt mycket mer komplex och bred. Så sitter marknadsföraren lite i samma sits. Man ska kunna allt, göra allt, helst igår.
Verkligen, nästan omöjligt bred. Alltså, i takt med digitala marknadsföringens framväxt så har det exploderat med möjligheter och kompetenser som man förväntar sig att marknadschefen ska ha. Så... Ja, men där gäller det ju verkligen att förstå att en person inte kan kunna allt. Och det kan nog vara en ganska utsatt roll som marknadschef också när man är ganska ensam med den typen av bredd som man har i sin roll. Så det finns ingen skam i att ta hjälp ibland.
Sen varierar ju krav och förutsättningar väldigt mycket på var man jobbar någonstans. Hur på en väldigt liten avdelning så har du ju oftast en väldigt bred roll. Jag har själv varit marknadschef. Jag gjorde allt från förhandla med publicister till packa upp kartonger. Men har du kanske, är du på ett större bolag så kanske du har ett team som du jobbar med. Då kan du ju så att säga fördela uppgifter. Så att uppdraget ser lite olika ut beroende på var man befinner sig. Men generellt sett så har rollen bara blivit större och större och större. Du ska ju gärna ha full koll på någonting som knappt finns ofta.
Just det. Och gärna ganska tekniskt kunnig helt plötsligt. Som man kanske inte behövde vara tidigare på samma sätt.
Nej, rollen har blivit avsevärt mycket mer teknisk. Men det är samma som att marknadsföring har blivit väldigt mycket mer tekniskt idag. Adtech och martech fanns ju inte för 7-8 år sedan. I alla fall inte i gemene mans mun. Nu är det ju standard. Vi ser ju ofta splittningar mellan olika typer av behov från bolag. Vissa bolag vill ha någon som är mer teknisk och plattformsorienterad och inte ett dugg kreativ. Och vi kan se andra hållet. Trots att de så att säga, befinner sig kanske i organisk social båda rollerna så kan det vara otroligt stor skillnad beroende på vilka behov de har. Det gäller ju att förstå och kunna liksom avgöra vad som är vad och hjälpa kunden att hitta det de faktiskt behöver. Och det är där vi gör vår stora skillnad att vi kan gå till botten med utmaningarna och hjälpa kunder att prioritera och hjälpa kandidater att hitta rätt roll beroende på mer än bara kompetenser, utan så här, var kommer man att trivas någonstans, för att man tillbringar rätt mycket tid på jobbet.
Ja, just det. Ni är till och med någon slags 6 månaders garanti. Det känns lite ovanligt.
Ja, det är det kanske, men vi är ganska trygga i våran matchningsprocess där. För där handlar det om när man väl har landat i vad det är för typ av roll som man behöver, med vilka kompetenser och vilken typ av person, så har vi lite vad vi kallar för en triangulering i bedömning av kandidaterna. Alltså, intervjuer är väl knappast revolutionerande för rekryteringsbranschen, men alla vi är digitala marknadsförare i grunden och har suttit i kandidaternas skor. Så därför blir det väldigt... väldigt bra samtal ofta, där vi liksom pratar och förstår historiken, förstår vad man har gjort till dagligdags, och sen också kan prata med, fokusera mer på drivkrafterna framåt och göra första liksom bedömningen av kompetens. Sen använder vi psykometriska tester via Alva Labs, alltså personlighets- och logiktester, som ett objektivt lager i den bedömningen. Och sist men absolut inte minst så gör vi alltid skräddarsydda arbetsprover med kandidaterna, där man ställs inför en utmaning eller en uppgift som man kommer ställa sig för i rollen. Och de här tre sakerna tillsammans ger oss ett väldigt bra underlag för att bedöma matchen. Så därför är vi ganska trygga i den garantin.
Och vad är det idag som man efterfrågar då? Vilka typer av kompetenser? Och hur har det förändrats över tid?
Det beror ju såklart jättemycket på. Och vi är ofta med i den processen att planera digitala avdelningar och behovet. Och där brukar vi alltid göra ett ganska stort jobb i att research om företaget och bolaget innan. Och också sätta oss in i liksom, den digitala affären och hur ser det ut idag. För att kunna vara ett bra bollplank till kunden i det. Och det man måste äga som kund, det är ju någonstans målsättningen och ungefärliga planer och strategin för hur man ska nå den. Så då det man behöver primärt innan man börjar rekrytera specialistkompetens, det är ju någon form av generalistkompetens inom marknadsföring eller generell digital marknadsföring, så att man förstår möjligheterna och också kan äga och driva agendan framåt. Och sen handlar det ju också mycket om att eftersom att allting digitalt går att mäta, så behöver man också äga sin data själv. Antingen om man har en in-house analytiker som hjälper till att sätta upp mätning och ta fram dataunderlag för att möjliggöra optimering, eller om man tar hjälp externt från freelancer eller byråer, det spelar egentligen ingen roll, men man behöver äga sin data och sina annonskonton. Men därefter, vad gäller, för att koppla till din fråga till vad man behöver, det beror ju helt på vem man är och vad man har för planer. Är man ett mindre växande B2B-bolag som satsar på inbound marketing och bygga thought leadership, så behöver man vissa typer av kompetenser, medan om man är en e-handlare som växer internationellt och satsar jättemycket på säljdrivande annonsering, så behöver man andra kompetenser. Det finns väldigt många olika alternativ där, där man liksom kan mixa interna och externa kompetenser för att lyckas. Och ännu fler för att misslyckas.
Ja, och vad Simon lite inne på är att tanke på att vi har den här processen som vi har, och vi tillsammans med den bakgrund vi har, så kan vi ju gå till botten med saker som man kanske inte upptäcker till första början. Vi förstår kandidater på ett sätt, vilket gör att vad vi egentligen är riktigt duktiga på är ju att förstå och blottlägga potential. Och kunna se vad någonting kan bli på sikt. Och kunna förmedla det sen till en kund till exempel. Eller rekryterande chef. Och det andra är att vi kan ju hjälpa rekryterande chef att välja mellan olika saker beroende på hur behoven ser ut och vad önskemålen är. Och kanske företagets vision på sikt. Och kunna hjälpa dem att ta fram en plan där. Och i och med det då också kunna hitta rätt person för uppdraget här nu. Men även kanske om 6 månader eller 2 år.
Just det. Ja, för frågan är ju så här, hur sätter man ihop ett bra marknadsteam? Och där är ni kompetenspartner. Alltså att ni är anställningsformsagnostiska. Och levererar någon slags paketförslag helt enkelt till kunden.
Ja. Och vi kom ju in med bakgrund och insikter och... Alltså det är inte helt olikt när en kreativ brief kommer till en byrå. Det kan nästan liknas ibland vid en tennismatch med en massa varför. Tills det liksom landar och alla är överens om vad målen är. Och sen tittar vi på hur tar vi oss dit. Det är ganska nära hur en hel del av våra uppdrag startar.
Ett av de bästa exemplen på vårt bidrag i den fasen tycker jag är... vi hade en kund för något år sedan som kom till oss. Det här är en kund inom en nischad kund inom tillverkningsindustrin. Som gör en specifik produkt till tillverkningsindustrin väldigt, väldigt bra. Så man är världsledande i sin lilla, superlilla nisch. De kom till oss med en kravspecifikation som de hade hittat på internet någonstans för en SEO-specialist som de ville anställa till sitt team. Och det tyckte vi var väldigt spännande för att den globala sökvolymen på dem finns inte, det är väldigt svårt att se att den motsvarar en heltidsanställning som bara ska jobba med SEO för dem. Men det var väldigt spännande, vi gick in där och lyssnade vad kunden behövde. Och när vi började gräva lite där så visade det sig att det här, hela rollen, upphovet till rollen var för att de inte längre fick inkommande leads via sin marknadsföring. För att sin marknadsföring tidigare hade enbart skötts via mässor. Och det här var under coronapandemin och då fanns det inga fysiska mässor att gå till. Så leadgenereringen och nykundsförsäljningen hade upphört i stort sett. Så det man egentligen behövde eller ville ha med den här rollen, det var leads. Och i deras nisch så är inte SEO det enda svaret där. Möjligen en del, men inte det enda svaret. Och det här menar jag att vi gör en ganska stor skillnad. För en vanlig rekryterare som kanske inte har digital bakgrund hade tagit den här kravspecifikationen och i bästa fall kommit tillbaka med duktiga SEO-are. Medan vi tog en diskussion med rekryterande chef och kom fram till att det man egentligen behövde var någon som skulle bygga en leadgenereringsmotor digitalt. Och rekryterade en digital marketing manager till dem med väldigt lyckat resultat.
Ja, just det. Och som byggde upp då relationer istället för pumpa ut Google
Ads. Ja, men satte upp liksom en digital leadgenereringsarkitektur kan man väl säga med ett CRM och marketing automation system och började bygga en satellit åt thought leadership-hållet och göra egna events och den typen av inbound marketing-satsningar kan man väl säga.
Nej, i det här fallet, de hade ju inte haft en marknadsfunktion på typ 10 år. Så att det gällde att börja från noll.
Ja, just det.
Vilket både jag och Simon tycker är rätt kul, vi gillar uppförsbackar. Skillnaden mot att hitta någon som kan bara SEO och vara glad för det var ju att den här personen som vi hjälpte dem att hitta då balanserar ju både teknik, system, kommunikation och kan liksom jobba på ett bredare angreppssätt. Jag tror att det är viktigt och jag skulle inte säga att vi riskerar relationen när vi utmanar. Men vi gör ju det för att vi på riktigt vill göra någonting bra. Och det händer ju då att vi inte tar uppdrag därför att vi inte ser att vi, som Simon var inne på, vi är inte den här som tar uppdraget och är glada och hoppas på att lösa, utan vi vill faktiskt hjälpa företag att hitta rätt. Och det är en ganska viktig skillnad, tror jag. Har väl att göra med att vi har den här digitala bakgrunden. Vi är vana vid att allting går att mätas, vi gillar att tävla, vi vill göra bra resultat. Och det är någonting vi alla har med oss.
Och vad kan man tänka på då från marknadschefens eller marknadsteamets perspektiv om man ska utforma en ny kravspec eller rollbeskrivning?
Att en person inte kommer kunna allt. Så det här är ju en vanlig fråga. Hur bred kan en roll vara? Det finns ju väldigt många digitala generalister där ute. Och det är helt okej att rollen är bred. Så länge man inte förväntar sig samma djup som man förväntar sig av specialister. Man måste ha en förståelse för att man inte kan vara bra på allting helt enkelt. Och det är ganska vanligt att vi ser kravspecer vi får ifrån våra kunder som är som önskelistor. De har frågat runt i teamet och kanske internt och summerat ihop en kravlista som en önskemålslista med allt möjligt godis som egentligen inte är så normalt att paketera i en och samma person.
Ja, just det.
Så där måste vi hjälpa till, eller brukar vi hjälpa till att fokusera på vad som är viktigast. Rekommendationen är alltid att man börjar med vad var syftet med den här rollen egentligen? Vad är kärnan i det? Vad ska den göra för någonting? Och vad krävs för att göra det i så fall? Sen kan man ha andra kompetensområden som önskelista, som typ nice to have i sin rollbeskrivning. Men det ska vara verkligen nice to have. Det ska inte vara, man ska fokusera på kärnan helt enkelt.
Men ni hjälper till med utformningen av de här annonserna också, om det finns behov.
Absolut. Vi hjälper till med i stort sett allting som behövs. Vi är dock inte en digital byrå, även om vi har digitala kunskaper. Vi är ju kompetenspartner och hjälper företag och kandidater att hitta rätt tillsammans. Det är ju så att säga kärnan i vårt uppdrag. Som Simon var inne lite på, alltså en jobbannons är ju inte en blueprint på allting man ska göra hela dagarna. Syftet den har det att få någon, måla en bild och få någon att vilja ha jobbet.
Utan att i den dialogen översälja såklart. För jag tänker det handlar ju inte om att vi säljer ett jobb till kandidater eller tvärtom, att vi hittar kandidater som vi säljer in till våra kunder. Utan fokuset är verkligen på matchen. Vi ska matcha kompetensmässigt, vi ska matcha personlighetsmässigt, vi ska hitta drivkrafter som fungerar tillsammans.
Hur ser ni på den här balansen med att kombinera då in-house team med extern kompetens? För där måste ju ni hålla på och pussla en del, kan jag tänka mig, med kunderna för att det ska funka för alla.
Ja, men verkligen. Alltså jag och jag tror Andreas också är stark företrädare för att bygga både capability och kompetens in-house. Men det är ofta vettigt att kombinera det med extern kompetens. Och i lite olika sammanhang. Som jag nämnde tidigare så är byråer väldigt duktiga på att ta till sig den senaste kompetensen. Och även frilansen också. De säljer liksom att man är expert på någonting. Och att injicera den kompetensen i sitt in-house team är ett väldigt bra sätt att både få in ny inspiration och få till en kompetensutveckling av dina specialister in-house. Så det kan funka väldigt, väldigt bra. Sen är det ju också bra när det handlar om kompetenser som man kanske inte behöver över tid, utan man behöver under ett tillfälligt projekt. Säg, du är en marknadschef som ska ta fram en digital marknadsstrategi för de kommande åren eller kommande året. Du kanske inte har budget eller en FTE att lägga för att anställa en senior digital strateg. Men däremot att anlita en senior strateg som frilansare under det projektet kan vara väldigt vettigt att få ge många fördelar för dig som ensam marknadschef med ansvaret att bygga upp strategin.
Och det kan ni rekommendera då, att den här rollen ser vi ett halvår och sen kanske man behöver koppla på sökmotoroptimering, men det behöver inte heller vara en heltidsanställd, utan kan vara ett halvår där.
Ja, men precis. Så det är ett pussel att lägga. Och där har vi ett jättestarkt handplockat nätverk av frilansare som vi kan matcha in beroende på behov hos våra kunder.
Mycket handlar ju om att vi har en öppen och givande dialog. För då kan vi förstå och hjälpa till att lösa problemet. Och det Simon lite inne på är ju att du kanske tar in spetskompetens för ett visst projekt. Men det betyder ju också att det kommer att finnas någon slags överföring av den här kompetensen till det existerande teamet. Vilket både löser problemet här nu, men du får ju också en kvarvarande effekt av nya kunskaper och nya möjligheter. Vilket på sikt flyttar nålen väldigt mycket längre än man kanske hade tänkt sig från början. Så vi ser ju bara fördelar med att blanda olika typer av kompetenser och erfarenheter. För man lär sig, alla lär sig av varandra hela tiden.
Ja, just det. Det måste inte vara cementerat, utan det kan vara lite flytande på ett genomtänkt sätt.
Absolut. Mm.
Framförallt om man får till det här riktiga samarbetet, så att man verkligen integrerar de externa konsulterna i sitt eget team och jobbar tillsammans. Då blir det en naturlig kunskapsöverföring, som Andreas nämner. Och det, förutom att det ger resultat här och nu, så uppskattas det väldigt mycket av teamet. I våran erfarenhet i alla fall. Men en annan gång när det är relevant att kombinera intern och extern kompetens, det är ju när man har naturliga svängningar i belastning i sin affär. Tänk en e-handlare som har säsongsvariationer i arbetsbelastning. Det kanske inte är smart att staffa upp så att man har massa överkapacitet en större del av året. Utan då är det att kanske smidigare alternativ att man tar in extern kompetens, antingen byråer eller frilansare eller konsulter, när man väl behöver det. För att inte slita ut eller lägga för hårt tryck på sitt interna team.
Hur tror ni att den här generativa AI-vågen förändrar de här digitala marknadsavdelningarnas roll? Finns det en övertro på att man kan bara lösa allting genom ChatGPT och Midjourney, eller blir det ännu större behov av att faktiskt ha koll på nya verktyg och blanda in det mänskliga, så att säga?
Jättekul fråga. Det är många av våra kunder som testar och experimenterar där också. Vissa i branschen tror att AI prompt-specialister är en kommande roll. Vi är väl kanske snarare på tron att det blir ytterligare en kompetens i verktygslådan som många marknadsförare förväntas ha kännedom om och använda. Och just nu är ju verktygen relativt omogna, men utvecklingen går otroligt snabbt. Och de som är tidiga i att behärska verktygen kommer att ha, och har redan nu, en first mover advantage i att man kan skapa mycket och åstadkomma mycket med ett fåtal resurser. Men däremot så är man inte kanske riktigt där än, där det helt ersätter mänsklig kreativitet och att man kan framgångsrikt direkt publicera text obearbetad ut. Men man kan göra väldigt mycket. Vi själva har ju tagit hjälp av generativ AI när vi har skapat bildmaterial till vårt nya maner till exempel. Det var en, förutom att det blev väldigt bra, så det var en väldigt rolig övning. Men det är lite spännande också hur ChatGPT och liknande verktyg påverkar rollen som digital marketing manager eller digital specialist. Helt plötsligt, från att ha varit bred, så är man typ väldigt bred helt plötsligt. Mm. Och förväntas kunna skapa en stor mängd material och stor mängd saker med väldigt lite resurser.
Mm, det blir liksom lite extra press kanske.
Ja, det kan det absolut bli. Och det gäller att man vet vad man gör när man promptar fram saker. Det är en spännande utveckling i branschen helt enkelt.
Vi har ju använt AI för vår sajt till exempel. Alla bilder utom de på oss själva är ju gjorda med AI.
Just det, mycket rymdtema.
Ja, vi valde rymdtemat därför att dels vi försöker byta lite ny mark här och där. Och vi ser också att karriär är oftast en ganska lång resa. Det är modigt att våga ge sig ut på den här resan. Och vi har ju lite som dels tycker vi att det är kul, det ska jag inte sticka under stol med. Men samtidigt så är lite som en hyllning till alla våra modiga kandidater som faktiskt vågar ge sig ut på den här resan där man inte vet vad slutmålet är. Vilket är någonting som jag tror de flesta astronauter vet inte riktigt heller var de ska hamna någonstans. Därför har vi valt rymdtemat astronauter på sajten.
Mm. Och ni kör, jag frågar var ni sitter och jobbar någonstans, men ni sa överallt och ingenstans och hemma och varifrån det passar. Blev det allt mer tydligt att en sån här work from anywhere approach var det rätta för er typ av bolag?
Ja, men det var det. Det var någonting som växte fram naturligt eftersom att vi grundade Digitalenta precis i början av pandemin. Och då var man inte på kontoren. Sen gjorde vi ett försök att kliva tillbaka till en kontorsmiljö. I alla fall de av oss som är Stockholmsbaserade. Men vi alla var nog ganska överens om att det fungerade bättre. Både livspussel och det faktiska jobbet att sitta i videointervjuer med kandidater och videomöten med våra kunder hela dagarna. Fungerar alldeles utmärkt från hemmakontoren. Och det gör ju också att vi har en geografisk närvaro i stort sett hela landet. Vi är utspridda från Luleå i norr till Skåne i söder. Liksom. Så för att vara ett bolag på 10 personer så är vi ganska trevligt utspridda. Ja, sen bara vad det gör med livspusslet. Jag som trebarnspappa och Thailand-expert 3 månader om året trivs ganska bra med distanskulturen.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men det var också någonting som växte fram utifrån vad alla ville och behövde. Det är ingenting som har beslutats någonstans, utan nu ska vi göra så här. Utan vi insåg på sikt att kontor var inte vår grej. Att alla mår bättre när de kan äga sin tid helt och fullt. Det var vi också insett också att det här är inte för alla. Det gäller ju att man liksom vill det här och trivs med upplägget. Det är ju inte för alla och det är inte för alla bolag, men det är absolut rätt för oss.
Hur ser era kunder på Office First-principen då? Alltså vill de helst ha folk heltid på plats? Eller kan det vara flytande där också?
Det är väldigt flexibelt. Jag tror vi har en kund som kör Office First. Alla andra har någon slags mer flexibel lösning i någon form. Så att, och jag tror att rekrytera till roller som är Office First är svårare. Hybridlösning är nästan det första kandidater frågar efter. Det ligger nog högre upp på listan än lön.
Ja, det är så.
Ja,
ja, men det är en jättespännande utveckling från att i stort sett ha varit en marginal innan pandemin till att nu vara det första man frågar om innan lönebudgeten på en roll är. Vi tycker att det är en jättehäftig utveckling i alla fall.
Vad kan man ge för tips till unga människor som vill plugga eller pluggar marknadsföring idag då? Vilken väg ska man ta tycker ni?
Kul fråga. Vi har ganska många sådana karriärföreläsningar på IH-utbildningar där vi försöker inspirera talanger att välja sin väg. Och mycket handlar om att även om man läser en utbildning så är det mycket upp till en själv att hitta sin nisch, hitta sin grej, hitta det man brinner för. Och läsa extra, samla på sig erfarenhet kring det för att sticka ut. För att det är väldigt många som pluggar inom vår bransch. Det är många som är intresserade. Och det enda jobbet som på riktigt är svårt att få i vår bransch, eller nu generaliserar jag lite, men första jobbet är alltid knepigt att få. Så att visa att man är engagerad och experimentera och försöka hitta det man brinner för inom ett ganska nischat område ändå, är en bra väg att få första jobbet gå. Sen har man ju alternativet att börja på byråsidan som många gör. Alternativt att börja in-house. Och där finns det olika för- och nackdelar beroende på vad man väljer. Jag tänker på byråsidan så är man ofta väldigt duktiga på att ta till sig den senaste kompetensen och senaste metoderna och verktygen. Och jobbar intensivt tillsammans och utvecklas väldigt snabbt. Men det är också ganska hög press ofta. Och det är utmanande att jobba med ett stort antal kunder samtidigt. Och hålla många deadlines och många leveranser. Medan alternativet om man jobbar in-house och börjar där. Så får man ju en naturligare koppling till affären. Alltså att man kopplar det man gör i digital marknadsföring, kommunikation, annonsering. På ett tydligare sätt till verksamheten som man jobbar inom. I alla fall om man jobbar inom mindre och medelstora bolag där ditt bidrag blir väldigt tydligt. Och det driver många. Samtidigt så får man ta större ansvar själv för sin kompetensutveckling. Alltså att ta till sig nya trender och nya metoder och utvecklas själv. För att man sitter sällan med stora digitala team med massor av specialistkollegor som gör precis samma sak som du gör. Eller när man är inne hos i mindre sammanhang.
Och skolorna kanske har svårt att hänga med i all den tekniska utvecklingen också vad gäller utbildning.
Ja, alltså skolorna är, i alla fall i utbildningarna tycker jag är ganska snabba där. Men det finns otroligt mycket som man skulle kunna lägga in i de utbildningarna. Så då blir de för långa. Så skola är en del, men det är ju en ofta grundutbildning som man måste ta vidare och förädla sin kompetens löpande.
Mm. Men om man ser på den tuffare ekonomiska situationen nu då, hur påverkar det er talangbas så att säga? Kommer det ut fler spännande människor på marknaden som ni kan använda då?
Det är ju en annan typ av utmaning för rekryterande chef, eller för oss för all del, att när man har 200 sökande på en tjänst till exempel, då är det ett gediget urvalsarbete som ska göras för att hitta den bästa matchen. Mm. Snarare än tiden som förut var kanske att lägga på att försöka få in relevanta kandidater i processerna.
Så det är ett märkbart skifte nu?
Verkligen ett märkbart skifte. Vi jobbar fortfarande med search och headhunting till alla våra processer och skulle väl säga att ungefär 70% av de relevanta kandidaterna fortfarande kommer därifrån. Men det är mer kvalificerade kandidater som söker tjänster nu än det var tidigare i vår bransch. Men sen är det många HR-funktioner och HR-chefer som ser oss som ett bra komplement. Alltså även om man sköter de mesta av sina rekryteringar in-house eller sin kompetensförsörjning generellt, så är det väldigt svårt att kunna alla detaljer inom en så nischad bransch som digital marknadsföring. Så det är många som ser oss som ett naturligt komplement där att använda oss när det kommer behov i vår nisch. Mm. Även om man sköter majoriteten av kompetensförsörjningen in-house.
Ja, men det är jättebra medskick. Vi ska avrunda. Tack snälla Andreas Rauch och Simon Milton.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Heja framtiden och Talang och ledarskaps gemensamma poddsatsning. Digitalenta.se
stämmer.
För den som vill veta mer om vad ni håller på med. Sen på LinkedIn Digitalenta om man vill connecta där. Jag heter Christian von Essen och vi sänder från Roslagsgatan i Stockholm, studion här. Vi hörs nästa gång med något annat. Tack snälla för att du lyssnade.